lyssna på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Vi håller på och predikar och undervisar från Johannes evangelium och jag ska fortsätta där jag slutade förra gången. Vi läste om Jesus att han hade varit i Jerusalem och kom till Galileen, tillbaka till sin hemplats, hembygd. Och nu går han upp igen till Jerusalem och nu är vi då i Johannes evangelium kapitel 5. Och vi ska läsa de här 18 första verserna. Tänker att vi gör det tillsammans, var gärna med. Du som är med här på plats i kyrkan och firar med oss här, men också du som firar gudstjänst tillsammans med oss. Kanske någon helt annanstans. Du kanske har semester, sitter i en sommarstuga eller på till och med där på stranden. Följ gärna med i Guds ord. Därefter inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska heter Betesda. Den har 5 pelargångar och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Det fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Och då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge sa han till honom: "Vill du bli frisk?" Den sjuke svarade honom: "Herre, jag har ingen som leder mig ner i dammen när vattnet kommer i rörelse. Och när jag själv försöker ta mig dit hinner någon annan före mig." Jesus sa till honom: "Stig upp, ta din bädd och gå." Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen. Och judarna sa till mannen som hade blivit botad: "Det är sabbat, du får inte bära din bädd." Han svarade dem: "Den som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå." Då frågade de: "Vem var det som sa åt dig att du skulle ta din bädd och gå?" Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda inte mer så att inte något värre drabbar dig." Mannen gick då till judarna och sa att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus eftersom han gjorde sådant på en sabbat. Men han sa till dem: "Min fader verkar ännu i denna stund, så verkar även jag." Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sa att Gud var hans fader och gjorde sig själv lik Gud. Jag har faktiskt varit vid den här platsen. Ganska många år sedan var jag i Jerusalem och såg de här utgrävningarna av det som tidigare var den här Betesda-dammen. Ett riktigt avancerat vattensystem som försåg Jerusalem med vatten. Och de här utgrävningarna som gjordes på en utgrävning 1915 och en 1958. Så har man räknat ut att dammen troligtvis var en riktigt stor damm. 2 bassänger, 5 pelargångar. Den var ungefär 20 meter djup tror de och 50 gånger 100 meter stor. Och där satte många sjuka människor. Och enligt folktron så trodde de att de här vattenströmmarna som blev på grund av att vatten gick ut och in i det här vattensystemet, att när det kom i rörelse och började röra på sig, då trodde de att det kom ner en ängel som botade människor. Och den här mannen, han hade suttit förlamad i 38 år och han väntade på sitt tillfälle och få liksom, nu är det min chans att hinna ner till vattnet och eventuellt kanske om en ängel kommer ner när vattnet kommer i rörelse så kan jag bli botad ifrån min sjukdom. Lite slarvigt kanske, men vi brukar skoja hemma ibland. Jag vet inte, du kanske har vuxit upp i en familj med många syskon. Hemma, vi har ju 3 stycken flickor, Maria och jag. Vi brukar skoja ibland att badrummet hemma, det är ungefär som Betesda-dammen. Det är alltid någon som hinner före när man ska in på toa. Jag vet inte om du känner igen dig. Du kanske är uppvuxen i ett hem med många. Du vet, man får ta sin chans om man ska kunna hinna till badrummet innan någon annan är där och sminka sig eller vad man nu gör på badrummet. Men här hade han alltså suttit i 38 år och väntat på att Gud skulle röra vid honom och för att han skulle kunna få en förändrad livssituation. För ett tag sedan så var jag och skulle köpa en present till Maria, till min fru. Jag vet inte om det är någon mer som har liksom gått in, ni vet, ni har fått någon sån här reklamblad och så har ni gått in och så har ni sett någon sån där lockvara. Någonting bara, det där skulle jag vilja ha. Precis så var det. Jag gick in på det här varuhusets hemsida och kollade lagerstatus. Och då står det att det finns en grej kvar av det jag skulle ha. Jag bara tänkte, jag kastar mig till varuhuset. För kanske jag har tur att få den där sista exemplaret. Jag kommer in i varuhuset så går jag fram till den här receptionen och frågar vad finns det här någonstans som jag letar efter? Och då säger mannen vid receptionen, ja men det finns gott om. Det är bara längst ner i varuhuset där. Vi har fått lager på fyllning. Och jag springer ner och kollar och där är det ju liksom 30-40 någonting. Och jag blir så lättad. Jag tror att du var med om något liknande. Rädslan över att något ska ta slut. Eller att den där chansen som vi får bara ska rinna oss ur händerna. Och jag tror också att du har varit med om att någon telefonförsäljare ringer till dig. Om du tecknar nu så får du det erbjudandet. Lägger du på nu så går chansen förbi. Och jag har tänkt på det här att det har så lite med Guds rike att göra, det tänkesättet. Stress har inte med Guds rike att göra. Jakobs brev säger till och med så här att rättfärdighetens frukt, den sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Här stressade jag ner till varuhuset för att kanske knipa till mig det sista exemplaret. Kanske tycker du en banal bild eller en lite världslig bild. Men jag tror att vi kan känna igen oss så många gånger. Istället för att slappna av och veta att Gud är så mycket större. Nu var det en man som inte letade efter det jag letade efter. För nu ska jag säga vad jag letade efter. Det var en solsäng. Den här mannen han låg på sin säng, på sin bädd. Och han var bunden vid en sjukdom som han hade haft under så många år. Någonting så mycket mer genomgripande, bindande för hela hans framtid. Han kunde inte arbeta, han kunde inte försörja någon familj. Jag tror inte att han hade så jättestor förhoppning om att se en framtid. Kanske, som de sa om den där ängeln kommer ner och rör vid honom. Guds resurser tar inte slut. Du kanske känner att din chans håller på att glida dig ur händerna. Eller att den där sista chansen har redan gått förbi. Jag skulle bara vilja säga till dig idag att Guds resurser har inte tagit slut. Guds förråd, inte med solsängar, men med så mycket viktigare saker för våra liv, är påfyllt. Han har fyllt på just för dig idag. För att Gud är så mycket större. Guds resurser tar inte slut. Och känner du dig stressad så tror jag att Gud vill komma med frid idag. För att du ska kunna ta till dig det som han vill ge in i ditt liv idag. Den här mannen han hade ju bestämt sig att det här skulle gå till på ett speciellt sätt. Ängen skulle komma ner i vattnet. Vattnet skulle komma i rörelse. Han skulle på något sätt försöka ta sig ner till vattnet och bli botad. Och nu står Jesus framför honom och han frågar, vill du bli frisk? Jag tänker så här, hade jag varit i den situationen, tänker jag, men varför säger han inte ja? Men det är inte säkert att jag hade sagt ja till Jesus. För han var så fast vid de föreställningar om hur det skulle gå till. Och jag tror att precis likadant kan det vara för dig och mig. Att vi kan vara så fasta i hur vi har tänkt ut att Gud ska lösa våra problem. Först ska jag göra så och sen ska det hända. Och så ska någon hjälpa mig att göra det här. Och nu står bara plötsligt Jesus framför honom. Och han bara kliver rätt igenom alla de stegen som den här mannen hade tänkt sig. Och han frågar, vill du bli frisk? Och då säger han så här bekymrat att nej men jag har liksom ingen som kan hjälpa mig ner i vattnet. Ingen som kan liksom hjälpa mig att lösa den här situationen. Och vad gör Jesus då? Ska vi läsa här igen. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Och mannen reste sig upp. Nummer två som jag skulle vilja skicka med dig idag och mig själv, det är att inte fastna i våra egna föreställningar. Han kanske trodde att Jesus skulle säga till någon där att hjälpa honom ner. Eller så kanske han trodde att Jesus skulle hjälpa honom ner. Men vet du vad? Svaret var någonting helt annat. Det var han som stod framför honom. Det var Jesus som var svaret. Som var lösningen på hans helande. Jag tror ibland att vi bygger upp så mycket föreställningar. Och till och med så här så tror jag ibland att det där profetiska tilltalet kan gå över till en föreställning om hur saker ska ske. För vi börjar bygga upp egna lösningar. Du kanske någon talar in i ditt liv om någonting. Och du börjar tänka ut så här och så här ska Gud göra. Eller det kanske är så som det var för mig. Jag letade efter en fru. Eller bad till Gud. Hjälp mig. Hur ska min framtid bli? Vad har du tänkt med familj? Och plötsligt så stod hon där. Framför mig en dag. Jag förstod inte att det var min blivande fru. Och det tog ett tag innan de här föreställningarna. Den här bönelistan som kanske någon av dig känner igen. Där man har skrivit ner de här egenskaperna och allt det här. Visst, det kan vara jättebra. Men först och främst tror jag att vi behöver skriva ner vilka egenskaper Gud ska forma i våra liv. Så att vi blir bra, en bra respektive. Men självklart, vi ska be konkret. Men ibland när vi ber konkret så kan vi fastna i den där bönelistan. För vi stirrar oss så blint vid hur vi själva har tänkt. Vad vi har för föreställning om. Hur den där blivande frun. Eller vad det nu är som vi ber om. Hur precis hur det ska vara. Gud fick faktiskt bryta ner lite grann av de där föreställningarna. Som jag hade byggt upp. För att Gud hade något så mycket bättre. Gud hade planerat en person. Som var designad för mig. Och kanske det stora jobbet handlade snarare om att förändra min insida. Så att jag kunde ta emot den gåva som Gud gav. För Gud har goda gåvor. Om det så är ett helande. Om det är en blivande respektive. Eller någonting annat som du söker Gud för din framtid. Så jag tror att Gud idag vill kanske riva ner lite föreställningar som vi har byggt upp. Men han vill också att vi ska släppa vår egen prestation. Jag skulle vilja skicka med den tredje punkten. För precis så var det ju för den här mannen. Han tänkte, om jag lyckas ta mig ner. Om jag lyckas ta mig fram före alla andra tillräckligt snabbt så kanske att jag får uppleva ett helande i min kropp. Och Guds rike skulle jag vilja säga är inte så heller. Guds rike är tvärt emot. Jag tänker direkt på Matteus 21 där det handlar om liknelsen om vingårdsarbetarna. För här handlar det om arbetare då. Några kommer som daglönare och söker jobb. Kan jag få jobba den här dagen och få tjäna lite pengar? Ja visst, någon kommer tidigt på morgonen, står redo klockan 6, uppställd och klar. Några kommer släpades klockan 4 när de andra är på väg hem. Och vad gör arbetsgivaren? Han ger samma lön till de som kommer klockan 6 och de som kommer klockan 4. Ja, nu stämmer kanske inte tiderna, men ni förstår poängen. Och de tycker det är så orättvist, de som kom tidigt. De som har jobbat hela dagen i solen och hettan. Att de fick samma lön och inte mer än de som kom sist. Och då säger Jesus så här, den sista versen, Matteus 20:16. Så ska de sista bli de första och de första bli de sista. Guds riket är inte rättvist i denna världens sätt att tänka. De första som kom ner till vattnet kanske fick uppleva ett helande, trodde de. Men så kommer Jesus. Han satt där. Han hade inte ens börjat röra sig ner mot vattnet. Och han möter honom precis där han är. Visst är det fantastiskt? Jag tycker det är så fantastiskt att när vi känner att vi inte räcker till. Att vi inte är tillräckligt duktiga. Då är Jesus där och Guds nåd välkomnar oss in i nådens hus. För att det är precis vad Bethesda betyder. Det betyder nådens hus eller strömmens. strömmarnas hus. Och vad är det för strömmar då? Jo, den helige andeströmmar. Och Guds nåds hus. Jesus välkomnar oss in i hans hus. I nåden och i den helige andeström. Som inte handlar om vad vi kan åstadkomma eller prestera. För att det är redan klart. Jesus har redan gjort allt på korset. Där han har levt det perfekta livet för dig och mig. Och det ger han av sitt liv till oss. Och vi får ta emot det helt utan egen prestation. Frihet, frälsning, helande, bönesvar. Och jag tycker också det är lite extra tydligt. Jag tänker den här mannen hade faktiskt suttit i 38 år. Nästan hela min livstid. Det är helt... Jag ska inte ens försöka att föreställa mig hans situation. Men jag tänkte på de här 38 åren. Att det är ju också nästan en hel människas yrkesverksamma liv. Den här mannen hade inte kunnat prestera speciellt mycket kanske. Av det som du och jag kanske många gånger tänker att det är det här som är viktigt att kunna prestera in i samhället. Göra nytta. Jesus han kommer och bara ger den här mannen full värdighet. Och bemöter honom på precis samma sätt som alla andra. Med Guds nåd. Med helande. Utan att han har kunnat kanske ens jobba en enda timme i sitt liv. Jag tror många känner igen sig. Ni som har varit där eller är där. Ni har varit i småbarnsperioden. En del kommer komma in i den. Då är det mycket som vänds upp och ner. Innan tyckte man att man hade det här perfekta, strukturerade andaktslivet, bönelivet. Man hade liksom också koll på sina känslor. Och man har ingen aning om att man kunde bli så arg eller upprörd förrän man får barn. Och man hamnar i de pressade situationerna. Och allt fallerar. Nästan, inte riktigt allt. Men väldigt mycket sätts på prov. Plötsligt har man inte den här tiden. Plötsligt är man jättetrött på morgonen. Man har inget ork över. Och jag skulle bara vilja säga till dig, precis som flera sa in i mitt liv under den här perioden, tack och lov, att du måste släppa den egna prestationen. Och du måste ta emot Guds nåd i ditt liv och tro att Gud täcker upp de där luckorna. För livet består av olika säsonger. Livet består av olika situationer. Och Gud vet och känner ju precis de situationerna vi befinner oss i och möter oss där. Och det fantastiska är ju att Gud mejslar fram ett nytt sätt att kunna ha relation till honom och kunna få den där tiden, kunna fylla på olika sätt också under småbarnstiden. Även om det är en extra krävande tid. Men Guds nåd fyller igen och han fyller de där luckorna. Nu ska vi ta också det sista stycket här, för nästan alltid när liv bryter fram så finns ett motstånd. Och här kommer ju motståndet som ett religiöst motstånd. De religiösa ledarna, de blir riktigt upprörda. Och hur kan man bli upprörd när en människa får uppleva helande som varit sjuk i 38 år? Men de blev det, för de hade gjort ett eget tillägg. En tolkning av lagen där de hade skrivit att det var förbjudet att bära sin säng, för det såg som arbete på sabbaten. Så de såg inte miraklet. De kunde inte ta till sig glädjen och miraklet över det som skedde. För att de hade fastnat i sitt tänkesätt. Och när vår relation till Jesus går över i religion där vi tappar andens liv och förlorar liksom glädje. Och förlorar vi också glädjen över det som sker i Guds rike. Våra ögon förblindas. Många gånger går det både empati och medlidande förlorat. Och vi försöker bara upprätthålla ett fint liv, en fin fasad. Och de såg inte heller att Jesus var Messias, att han var Gud. Och upprörs över att han gör anspråk på att vara Gud. Så de vill döda honom. De blir ännu mer beslutsamma för att det här måste vi stoppa. Så här får inte ske hela på en sabbat. Men vet ni vad som slår mig? Jag vill inte fokusera på det religiösa motståndet. Jag vill fokusera på någonting annat. Och vad är det? Jo, det är att Jesus, han ger liv. Jesus ger liv. Och han kan också ge liv rätt in i där religiositet har börjat ta tag i våra liv. Och jag skulle vilja skicka med den som den fjärde punkten. Och vi ska också be tillsammans lite senare. Jag tror att Gud ska få också få luckra upp jorden i våra hjärtan och få lyfta av där precis det här har smugits in i våra liv. Så jag vill bara välkomna dig nu till nådens hus. Och vi ska ta en stund där vi ber tillsammans. Vi ska sjunga tillsammans en stund. Jag lämnar över till lovsångsteamet. Var gärna med. Men låt också Gud få betjäna dig där du är just nu. Kanske det är så att någonting har liksom berört ditt hjärta på ett extra sätt. Låt Guds ande få verka där. Få luckra upp. Ta emot av det som Gud har att ge. Och ta emot också av det vattnet som han ger i nådens hus. Tack så länge och Gud välsigne dig.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!